Jason.
Hej Frida.
Hej, nu är vi tillbaka i poddstudion, eller vi är tillbaka i en ny poddstudio.
Ja.
Inte hemma hos mig längre.
Nej.
För jag har flyttat sen sist vi spelade in.
Mm.
Så nu hade vi lite problem med att komma ihåg hur man hanterade den här tekniken. Men vi hoppas att det funkar nu.
Ja, det var ju ett tag sedan. Ja, vi kollade precis. Och det var 3,5 år sedan.
Precis, det har hänt lite saker sedan dess. Så att, nu är vi tillbaka igen.
Ja, så ja. Kul att se dig.
Detsamma. Ja, men vi hoppar väl rätt in i böckernas värld.
Det tycker jag. Ja. Har du läst någonting bra?
Jag har läst mycket och det sköna är att de inte har varit så här svinlånga böckerna på sista tiden. Så att då hinner man med några stycken.
Det älskar vi. Mm.
Så igår faktiskt läste jag ut en bok. Passar ju bra. Och den vet jag att du också har varit nyfiken på.
Mm, jag står i kö efter dig.
Du är efter mig, ja. Precis, så du ska få den efter den här inspelningen. Och den heter då Systrarna Blue av Coco Mellers. På New York Times bestsellerlista står det på den. Och jag vet inte vad du hörde talas om den. Men jag hittade den på The Internet.
Ja, på 9-5s blogg. Ja, Sandra Beiers blogg.
Ja. Mm. Vet du något om den? Ska jag dra lite?
Jag tror att det är hennes andra roman.
Precis, hon slog igenom med Cleopatra and Frankenstein.
Just det, som ingen av oss har läst.
Nix.
Och den här handlar om, är det 4 systrar? Eller?
De är 4 systrar från början. Som växer upp på Manhattan i New York. Och där är man ju...
Redan där är man fast.
Ja. Mm. I en för liten lägenhet med 4 systrar och bor lite för trångt liksom, med föräldrar som inte är så bra på att vara föräldrar. Så att den äldsta systern Avery får bli ställföreträdande mamma för de andra 3. Så det är 4 systrar. Äldsta systern Avery som jag nämnde, hon hade välja missbrukarproblem när hon var tonåring typ. Bodde i kollektiv och var riktigt illa däran, men bestämde sig för att ta tag i det, så hon avgiftades och sen blev hon raka motsatsen och är nu väldigt välbetald jurist och bor i London med sin flickvän, eller sin fru, i Hampstead, väldigt väldigt fint, och tar liksom ansvar för alla andra. Och sen är det Bonnie, nästa syster i ordningen. Hon är världsmästare i boxning.
Mm-hmm.
Eller var det. Nu bor hon i Los Angeles och jobbar som vakt på en nattklubb. Och sen är det Nikki som är den ordningsamma av dem och den sociala. Jobbar som lärare. Och sen yngst är Lucky som är fotomodell och lever ett väldigt utsövande liv, kan man säga. Ja.
Okej, och alla verkar ha flyttat till olika...
Precis, de bor utspridda över världen. Paris, London, Los Angeles. Men själva upptakten i boken är att Nicky har dött.
Och vem var den?
Det var hon, den ordningsamma läraren.
Okay.
Som i den här boken, det här är kanske möjligtvis en kritik jag har, är att hon framställs som ett helgon. Men det gör man kanske när man inte finns längre. Möjligt.
Absolut, det är en tolkning.
Precis. Så hon dör och så har det gått ett år där alla har försökt då hantera den här sorgen av den döda systern på olika sätt. Eller inte försökt hantera det, för det känns som att de bara har förträngt det.
Mm.
De har inte haft någon kontakt med varandra. Liksom bara hanterat det på väldigt olika dåliga sätt. För pappan är alkoholist så att de har liksom missbruk i generna. Så alla har liksom utvecklat någon form av beroende under det här året av olika slag och mår piss liksom. Och sen när det har gått ett år så får de ett mejl från mamman som ju de aldrig hör av liksom annars. Och då vill hon sälja den lägenheten som de har vuxit upp i och där Nicky har bott liksom tills hon dog.
Ja, hon har bott kvar i deras barndomslägenhet.
Precis. Och där Bonnie hittade henne död. Så då åker alla hem igen också på grund av andra anledningar som jag inte behöver avslöja här, men då tvingas de träffa varandra liksom, och göra upp med både sorgen och med varandra. För det är ju, alltså, det handlar mycket om systerskap. Men det är inte liksom ett smärtfritt systerskap.
Nej.
Och det tyckte jag var lite härligt att läsa om ett komplicerat systerskap.
Absolut.
Sen älskar de varandra och de liksom, men det är mycket konflikter och så. Men den är ju liksom mörk. Jag tycker att fokus är på missbruk, alltså eller på beroende.
Okej, okay, så man ska inte vara liksom rädd för att läsa.
Nej,
om det.
Det ska man inte, och det är ganska mörkt liksom. Men sen tycker jag att beskrivningen av de här AA-mötena som de går på. Alltså, nu är detta väldigt privilegierat, men jag tycker det låter så himla mysigt på de mötena. Alltså, att det finns, nu är det i New York då, så att det finns ju liksom alltid någonstans att gå där man har en gemensam nämnare. Alla tar hand om varandra. Alla är så snälla. Alla bara peppar varann. Och de läser den här boken då som den tolvstegs och diskuterar. Alltså det är som en studiecirkel liksom. Och att man alltid kan hitta någon som... Ja, jag blev liksom så här lite avundsjuk på det. Inte, alltså det,
nej, men
klart, inte på missbruket, men att liksom i samhället ha någonstans där man alltid kan gå och prata med folk som man kanske gärna har något gemensamt med. Det måste ju inte vara det. Men och där det är en sån himla fin stämning.
Kul att få en inblick i det också. Jag tänker, är det, får man mycket liksom Manhattan också när man läser den här boken? Eller är det... Är det mer fokus på missbruket och relationerna mellan syskonen? Inte så
det
mycket.
Tycker jag. Sen har den ju ändå liksom, den har en lyxig inramning tycker jag ändå. Just för att det är New York. Nu bor ju hon i London, den äldsta systern. Så det Hampstead är också väldigt lyxigt. Så att, och den här modelltjejen, hon har ju också rör sig liksom i ju, lite lyxigare om man nu liksom kategoriserar lyxigt. Men ja, men så jag tycker den är lite lyxig trots dess tema liksom. Och som du sa innan vi började spela in, att jag har ju läst den väldigt snabbt. Så att den är ju verkligen en bladvändare.
Det är ju väldigt kul.
Och jag har verkligen velat läsa den. Liksom. Sen är den inte, det är liksom inte hög kvalitativ litteratur, skulle jag inte säga. Men den är helt okej.
Okay.
Och jag läste, eller jag vet inte varför. Jo, jag började kolla på översättningen. För jag vill, nu får man ju vara lite om sig och kring sig kring översättningar.
Man får vara observant på det.
Ja, och det var absolut inte att jag hade någonting emot översättningen. Jag började bara nyfiken på vem det var. Och då sökte jag på henne då. Hon heter Clara Lindell. Och hon har också översatt Sally Rooney och Curtis Sittenfeld. Och Curtis Sittenfeld är ju min favoritförfattare. Och jag gillar även Sally Rooney.
Jag tänkte precis säga det, Sally Rooney är ju en favorit.
Så jag tänker att nu skulle man kunna vara så att man tittar bara, alltså kolla översättaren och har den översatt bra grejer, ja men då är det kanske en bra bok.
Vet du vad, jag började också kolla på det nu.
Ja.
Jag tänkte precis som dig, att man får faktiskt kolla om den är översatt av en människa. Precis, om det är en person som... Ja, du har helt rätt i det. Har översättaren gjort andra
grejer innan?
Ja. Så är det kanske en bok att lita på.
Så kanske man väljer, men också att översättarna kanske väljer verk som de själv tycker om i vissa fall, om de kan.
Ja.
Nu är det kanske inte så längre då, för att det är svårt att få jobb som översättare, så att nu kanske man får ta det man får.
Eller om förlagen väljer översättare utifrån vad de har översatt innan.
Ja,
eller
precis.
Jag vet inte. Men jag tänkte också på vem som har översatt böckerna som...
Ja.
Som jag har läst, eller vill läsa och så. Och jag har läst en bok som kom för några år sedan. 2024 kom den på svenska, men jag läste den inte då. Jag tyckte inte den var så, den tilltalade inte mig riktigt då. Men boken heter Yellow Face och den är skriven av Rebecca F. Kuang. Kuang har varit väldigt så här booktok-hypad och hypad på olika ställen. Liksom. Och den här boken var jätteinne då när den kom. Och hon har ju framförallt skrivit fantasy-romaner egentligen.
Okej, okay, innan den här liksom, eller är det, för den här är ingen fantasy?
Det här är inte fantasy, nej precis. Jag tror både innan och efter att hon har skrivit mer fantasy. Och det här är hennes enda roman som inte är fantasy då. Och jag började läsa en av hennes fantasy-romaner i början av året.
Just det. Som den blev jag väldigt sugen på att läsa när du gjorde det.
Ja, som heter Katabasis. Och den är ju en lite så akademia-roman då. Och det brukar ju du gilla.
Mm, precis.
Och jag också. Och den handlar om två doktorander som reser till helvetet därför att de ska rädda sin handledande professor som de då båda känner att de är ansvariga för hans död. Så de ska hämta tillbaka honom från helvetet så att de kan fullfölja sin doktorandtjänst.
Hur vet de att han har kommit till helvetet? Eller?
nej, men det är ganska svårt att hamna i himlen.
Ah, okay.
De flesta människor, alltså det här grejen att Katabasis bygger ju jättemycket på, vad ska man säga, riktiga då källor till hur helvetet är. Mm. Så till exempel hur helvetet är enligt Dante. I Katabasis så hanterar de Dantes Inferno som att det är en vetenskaplig text.
Typ. Mm, okay.
Och i, enligt Dante och andra sådana helvetesskildringar så går man oftast igenom helvetet även för väldigt små synder. Mm. Då. Som till exempel högmod tror jag är den första kretsen eller någonting. Och det är ju bara att du tycker att du är lite bättre än vad du egentligen är. Liksom. Okay. Mm. Den skildrar hon jätteroligt. Mm. Alltså jag skrattade en del. Liksom.
Ja.
Och sen när du då har zonat dina synder, då kan du liksom ta dig vidare till, till paradiset.
Okay.
Så att de är ganska så...
Det är många som hamnar där helt enkelt.
Han är där.
Ja.
Alltså, om man inte är super...
Och han har inte mördat någon liksom.
Han kanske har mördat någon. Alltså han är inte liksom, han är verkligen inget helgon.
Nej.
Och det kanske bara är sådana superhelgon som hade hamnat i paradiset direkt. Mm. Så den var i alla fall väldigt rolig. Och jag hade hört att den här Yellowface också var rolig.
Mm.
Så att då blev jag väldigt mycket mer sugen på att läsa Yellowface.
Mm.
Och jag har haft så roligt. Jätteroligt. Den påminner, jättekonstigt att säga, men den påminner lite om Brott och straff.
Mm-hmm.
Dostojevskij.
Mm-hmm.
Ja.
Mm-hmm. På vilket sätt?
Att hon begår ett brott och sen så handlar det bara om att liksom att hon ältar det här brottet i resten av romanen i princip.
Okay.
Eller kanske man kan tänka på jag tror den heter Det skvallrande hjärtat. Edgar Allan Poe.
Okay.
Också att begå ett brott och sen liksom... Mm.
Får man veta direkt vad det är för brott?
Ja, det börjar direkt med det. Men huvudpersonen i alla fall, hon heter June Hayward och är en kämpande författare. Hon har skrivit en roman som har blivit utgiven, men det blev ingen succé. Det kommer inte bli någon pocketupplaga, hon får inte in någon royalty. Alltså, det, är så här, det är ju ändå jättebedrift att hon har blivit publicerad, men det känns som att det var det som hände och sen så blir det inget mer. Men från sina författarstudier så har hon en väninna. Inte så nära, men ändå de ses ibland. Liksom. Och hon heter Athena Liu. Och hon blev liksom signad innan de ens hade hunnit färdigt med utbildningen. Hon har skrivit flera stora romaner. Hon är vacker, hon är smart, hon är liksom charmig. Hon är allting. Och nu när boken börjar så ska de träffas för att fira att Athena har skrivit kontrakt med Netflix. Att en av hennes romaner ska filmatiseras eller bli en serie. Mm. Och och de är ute på krogen och dricker drinkar. Ja, det är bara de två.
Mm.
Och när de... när det är dags att åka hem så frågar Athena om hon vill komma hem till henne och fortsätta dricka drinkar. Och de gör det. Och de har liksom den bästa kvällen de någonsin haft. För att egentligen så är det väldigt mycket svartsjuka i den här relationen. Alltså June är ju... alltså hon är ju så avundsjuk på Athena att det gör alltså smärtsamt ont. Alltså fysiskt ont. när de är hemma hos Athena, det är sent. De ska fixa någon nattmat. De börjar göra pannkakor. Så ska de liksom, kommer de på att de ska tävla om pannkaksätande. Och Athena sätter i halsen. Och det går inte att rädda henne. Men på när liksom ambulansen har varit där och allting, så finns det ett manus på Athenas skrivbord som ingen känner till. Det är bara June som vet att det finns. Så hon tar det manuset och bearbetar det och ger ut det som sitt eget.
Och dör Athena alltså?
Athena dör. Okay. Ja. Och June tar manuset, bearbetar det som sitt eget, får det utgivet. Det enda problemet är att manuset handlar om kinesiska arbetare under första världskriget. Och June har ju inget asiatiskt påbrå. Så det blir det är lite svårt för henne att liksom försvara liksom. Varför det är hon som har skrivit den här romanen. Resten av romanen handlar ju dels då om de svårigheterna, men också om hur hon liksom försvarar för sig själv att hon har gjort det här. Men det är otroligt roligt. Man får inte vara för känslig mot osympatiska berättare. Jag tycker att June är osympatisk på ett väldigt, väldigt underhållande sätt. Och den handlar också om jättemycket om bokbranschen. Och det är ju
väldigt roligt.
Ja, det gillar man. Och den är väldigt samtida. Mm. Alltså det är mycket referenser till nutiden som gör väl då att man antingen känner sig som att man är smart för att man förstår den. Mm. Eller så kanske man kan, det kanske kan vara lite frustrerande.
Men där kom
också.
Den?
23 kom den på engelska och 24 okay. på svenska.
Ja,
och då är den översatt av Julia Gillberg. Alltså. Okay.
Då ska vi lägga hennes namn på
Exakt,
minnet. Ja. Alltså, ja, men jag blev nyfiken och på tal om osympatiska berättare så har jag ju läst en bok som har det också nu. Och det är den här, Rebellerna av Lucas Moodysson.
Ja.
Har du talat om den? Helt ny. Han är tydligen inne i något kreativt flow nu, läste jag i en artikel. För han kom ut med en diktsamling förra året, va? Men det här är en roman och den handlar då om en särskild liksom, fraktion inom 68-rörelsen som var maoister, alltså som var extrema maoister. Och liksom med våld skulle, ja men revolutionen skulle få folk att befria liksom, folket. Och de lever ju verkligen efter det. Och då är det huvudpersonen, eller berättaren heter Monica och hon var med på den här tiden då, men nu är hon 80 år och ser tillbaka på den tiden, och hon blev någon slags ledargestalt som liksom verkligen drev på så att det skulle bli hårdare och hårdare. Liksom. Och hon är inte sympatisk. Hon är hemsk. Och hon liksom, gång på gång säger hon, vi var inga monster. Det var ingen sekt.
Men
ja, det, alltså. Alltså, det har så mycket likheter med en sekt. Och likheter med... jag tänkte faktiskt, vi har en annan bok här som Anjurus, de kommer att drunkna sina mödrars tårar. Alltså det här med terrorhandlingar. Jag kunde verkligen, vad man än liksom, dras in i när man är i en ung ålder som, där man sväljer allt med hull och hår. Att man liksom inte får något kritiskt tänkande överhuvudtaget. Och i början visste jag inte att de hade funnits på riktigt. Så då var jag lite så här, vad vill han säga egentligen? Men sen så... fick jag ju veta att det också kommer ut en fackbok som handlar om den här rörelsen eller den här gruppen. Liksom.
Och vad sa du att de hette?
Ja, alltså Rebellerna heter aktionsgruppen. Okay. Sen om de hette det på riktigt också, det vet jag inte. Men det var ju liksom en del av kommuniströrelsen, eller liksom 68-rörelsen, som drog det verkligen till sin spets. De gick till Kinas ambassad och ansökte om att bli kinesiska medborgare, tror jag. Men de fick nej. Och då tyckte de att kinesiska staten var avfällningar som inte tog det här på allvar. Till exempel så, de bor i en lägenhet. Gör man någonting som är egoistiskt eller liksom, gå går emot. De ska också ha väldigt mycket så här samtal där man får erkänna saker som inte, alltså om man tänker saker som man inte får tänka och så. Och då kan man bli inkastad i garderoben och inlåst där liksom, tills man får komma ut igen. Kul. Barnen, om det finns några barn, de får inte vara i den här lägenheten, utan de ska vara i en egen lägenhet. Någon helt annanstans. Där ungdomar då bevakar dem liksom, eller försöker undervisa dem. Eller undervisa dem också i maoism och så. Så de får inte vara med sina föräldrar.
Nej, för att föräldrarna barnen kan påverka dem.
Ja, och, de, och föräldrarna ska väl klara sig utan barnen. Liksom. Man ska inte ha några känslor. Liksom. Mm. Monica själv i början, hon får kontakt med den här gruppen genom en, hon var krokimodell på Konsthögskolan. Och då var det en av de studenterna där som heter Tobias som blev kär i henne. Och det var han som drog in henne i den här liksom, cellen då. Som det kallas. Mm. Och i början där så är de ju rätt kära och då går de upp på vinden och har sex. Men det får man absolut egentligen inte ha. Liksom. Så att sen försvinner han för han tycker att det här är alldeles för extremt för honom. Och då tycker hon att då ska ingen annan få ha sex heller. Så hon blir hårdare och hårdare och hårdare. Liksom. Och de gör tillverkar vapen och ja. Nej, men den är extremt rå, den här romanen. Korta kapitel, snabbläst och man blir liksom, men gud, har det här, alltså, har det hänt? Mm. Och det har. Alltså, nej, men som sagt, när jag förstod att det hade hänt, även om det är en roman, så växte den för mig. Så den är intressant. Alltså.
Ja, men den verkar, är den rolig också? Eller är det bara?
Ja, men lite rolig är den. Absolut. Men mest tycker man ju att de är dumma i huvudet.
Ja, men det har ändå hänt.
Ja. Ja, det är bara några månader detta händer tydligen. Mm. Och sen upplöstes det. Så att det är en väldigt kort tid, om jag har tolkat det rätt.
Ja, vilken tur.
Men ja, den var lite oväntad och spännande. Men som sagt så tänkte jag på, för vi har ett bokcirkel på De kommer drunkna i sina mödrars tårar. Och då handlade den ju bland annat om terrorism. Och så när vi hade samtal med våra besökare så pratade vi en del om det här med hur man kan komma in i en terrorgrupp. Och då tänkte jag faktiskt på den här. Jag tog aldrig upp det då, men jag läste den samtidigt. Liksom. Just mekanismerna liksom, kring hur man... Ja, du förstår vad jag menar.
Ja, men verkligen. Mm. För att, precis, vi läste ju den här båda två, du och jag. Mm. Johannes Anjurus, De kommer att drunkna i sina mödrars tårar. Och där handlar det ju om tre personer som blir terrorister.
Ja.
Men det skildras inte jätteutförligt just hur de kommer in i det.
Nej, det gör det ju inte.
Men kul då att du fick en annan
precis.
Roman.
Här fick jag ju mer en förklaring till hur det kan gå till. Liksom. Men också det här hur man inte... Jag menar, det blir så auktoritärt. Liksom. Det går liksom inte att sätta emot. Alltså antingen man är med eller så är man ute.
Mm. Mm. Ja, och De kommer drunkna i sina mödrars tårar var ju väldigt mörk.
Ja.
Hemsk att läsa. Mm. Jag tänkte bara säga att den börjar ju med ett terroristattentat. Mm. Det är två unga män och en väldigt ung kvinna som går in under ett framträdande på en seriebutik. Det är en konstnär som är där. Han har gett ut provokativa bilder.
Av islam.
Ja, precis. Mm. Och de här terroristerna är där i Daeshs namn. Liksom. IS kanske man också kommer ihåg dem som. Eller känner till dem som. De tar publiken som gisslan och de tänker avrätta den här konstnären då inför live-strömmande. Ja. Men under tiden som attentatet pågår så börjar det hända någonting inuti den här flickan. Och istället för att genomföra attentatet som de har tänkt sig så skjuter hon sin medhjälpare när han är på väg att skära halsen av den här konstnären. Och det är liksom ingen som förstår varför hon har gjort så. Och sen så hamnar hon på ett rättspsykiatriskt sjukhus typ. Mm. Och väl där så ber hon om att få träffa en författare. Och författaren åker liksom ganska motvilligt dit för att få ta del av hennes berättelse som hon skriver ner i kapitel och ger honom. Som han tar med sig och läser. Och enligt den här redogörelsen som hon ger honom har hon rest från framtiden in i en annan flickas kropp. Och anledningen till att hon sköt den här terroristmedhjälparen var för att hindra att den framtiden som hon egentligen kommer ifrån skulle hända.
Det har blivit en fascistisk stat av Sverige liksom.
Ja.
Ja. Och så vill hon stoppa den utvecklingen genom att döda honom.
Ja, genom att liksom ändra det skeendet så ska hon ändra att framtiden, att det slår in liksom. Och texten växlar liksom mellan nutid och framtid och nutiden är då från författarens perspektiv och framtiden berättas ur flickans perspektiv. Mm. Och båda är liksom jag-berättare. Mm. Och den gör det ju inte lätt för läsaren på det sättet.
Det dröjer ju innan man kan göra de här slutsatserna som du nu har gjort. Alltså, det är nästan när man har läst ut den som man kan liksom vara så tydlig. Liksom.
Ja. Men en sak som jag tänkt på med en bok som den här, som inte gör det så lätt, är ju att man får ju också en chans att känna sig väldigt smart.
Ja, om man förstår. om man löser det. Om man löser liksom
redelsen. Precis, och sen får ju ingen komma och säga att jag har tolkat det här fel. Nej. Utan alla måste ju hålla med mig om att det här är den riktiga.
Och det är ju det intressanta med den, att man måste ju inte tolka det så som du har gjort.
Nej, har vi precis. Förstått? Ja, exakt. Men jag är ändå väldigt, väldigt
men
taxig.
Men kände du dig smart direkt liksom? Eller fick du jobba lite för att känna dig smart?
Men jag tror att det kanske är det att man måste jobba lite grann som gör att man känner sig lite smart också.
Just det.
Alltså om det bara är helt berättat liksom,
sant.
Så tror jag att man inte får den liksom, tillfredsställelsen av att knäcka en kod liksom.
Nej, precis.
Och sen så är det ju också ett väldigt, väldigt vackert språk som gör att man... det finns ju inget motstånd alls i språket. Nej. Utan det är just den här uppbyggnaden av berättelsen som är lite liksom,
är himla...
nästan som ett matematiskt
verkligen, alltså, jag undrar hur hans liksom, post-it-lappar och manus, alltså hur han ja, men hur hans pussel har sett ut liksom.
Ja,
och hur han
häftigt.
Har skrivit det, om han har skrivit den rakt igenom eller om han har liksom, skrivit framtiden för sig. Alltså,
ja, och sen pusslat, ja, liksom, klippt och
på
klistrat.
På ett väldigt
och,
smart sätt.
Ja, för det,
och den bygger ju också upp. Alltså, för det här attentatet, det beskrivs ju, återkommer ju många gånger. Men man får veta lite mer varje gång. Liksom.
Ja, det är så snyggt gjort. Otroligt snyggt.
Och ändå inte tjatigt.
Liksom. Nej. Men en verkligen fruktansvärd skildring av framtiden. Och jag hade ont i magen medan jag läste. Och det var så hemskt universum att befinna sig i det här. Att liksom vara innesluten i den här boken under de dagarna det tog att läsa den.
Ja, och den tog ju ändå en ganska lång tid att läsa eftersom den är som den är.
Liksom. Mm. Och en sak som är obehaglig är ju att den kom 2017. Mm. Och ibland kan ju framtidsskildringar som kom för ett par år sedan kännas
daterade.
Lite daterade, eller liksom som att det blir tramsigt. Mm. Medan här kändes det som att...
Han var så bra i sin spaning.
Ja, lite för bra.
Jag undrar hur det hade känts när man läste den 2017.
Mm.
Vi har en kollega som läste den 2017.
Mm. Och då kanske man på något vis kan känna att...
Det kanske var lättare att läsa då.
Ja, att det kommer inte bli så här. Medan nu läser man den... vad blir det, 9 år senare?
Ja.
Och det känns som att många av de här sakerna har
inträffat.
Ja, att man kan bocka av lite.
Precis.
Och det är ju väldigt obehagligt att röra oss mer mot den dystopiska framtiden som Anjuru har förutsagt 2017.
Men den är ju, alltså det är verkligen ett bra tips om man har en bokcirkel och läser den här boken för att den har ju så otroligt många delar man kan prata om. Och som man kan tolka olika. Och när man väl har läst den så hade den verkligen vunnit på att läsas en gång till. För att se saker från, ja, nej men den, den innehåller ju så himla mycket alltså, och är komplex. Jag hade ju, eller jag har ju inte läst den förrän vi hade den i bokcirkel, så jag har ju inte valt den själv. Eller jo, nu har vi ju valt den själv. Men jag menar, jag har inte läst den.
Nej.
Jag hade nog inte läst den annars.
Nej, jag tror inte jag hade gjort det heller, för att den var lite, den är väldigt mörk.
Den är väldigt mörk. Sen slutar den ändå med ett uns av hopp, tycker jag.
Ja.
Vi ska inte... Jag tycker inte att vi spoilar i och för sig genom att säga det. Men det kan ändå vara skönt att veta, tänker jag.
Att det finns ett hoppfullt slut.
Ja, precis.
Det är bra. Det är inte alla böcker som har det ju.
Nej. Men jag har inte läst något annat av honom. Har du det?
Inte jag heller.
Nej. Vi har ju en kollega som sagt som älskar honom och hans språk. Så att nu förstår vi varför.
Ja, gud ja.
Så kanske det blir något mer av honom. Men jag behöver nog pausa lite, tror jag.
Absolut.
Nu.
Men vi vet att det är bra nu.
Verkligen. Det är verkligen bra.
Du hade någonting med där som
ja,
du har.
Nej, men alltså jag har varit inne i ett litet Malmöskov. Jag har ju flyttat till Malmö nu. Mm. Men det är inte bara därför. Men jag tycker det är väldigt roligt att läsa böcker som utspelar sig i miljöer som man känner till. Det kommer till exempel en bok som utspelar sig i Kävlinge för ett halvår sedan. Sockerdrottningens jul. Den tyckte jag var otroligt rolig att läsa. Bara för att man kände igen alla miljöer. Liksom.
Yep.
Nej, men så då har jag läst Judas av Romanda Romare. Jag har läst Mitt eget Bull Hawaii av Carl-Johan Lundgren, heter han väl, va? Mm. Och sen nu senast har jag läst Jag önskar dig lagom lycklig av Tove Alsterdal. Den här.
Mm. Mm.
Och den ser inte jätterolig ut. Omslaget. Men den var jättebra och hon har skrivit ju spänningsromaner innan, bara. Men den här är då en så kallad vanlig roman. Och den har också en verklighetsbakgrund.
Verklighetsbakgrund? Oj. Mm. Undrar om det inte hördes vad jag sa nu. Mm. Det går säkert bra. Nu hör jag det bättre i alla fall.
Och den handlar om hennes pappa, Alvar Alsterdal, som är en höjdare på tidningen Arbetet på 60-talet, 50-60-talet. Och han har en älskarinna. Och det är Inger Wahlöö som var gift innan med alltså han, författaren Sjöwall Wahlöö. Så det är därför hon har inte bytt namn sen efter det. Men de två har en relation. Och den är skriven ur först Ingers perspektiv och sen bytade perspektiv. Och då, man känner verkligen sympati med den som är berättare för tillfället. Liksom. Men sen får samma berättelse liksom genom då Alvar, men sen också genom Alvars fru, Elsa.
Det gillar man ju, när de olika perspektiven förändrar hur man uppfattar det.
Och Elsa är ju då också Toves mamma. Så att jag tycker det var väldigt speciellt att hon kan skriva det från älskarinnans perspektiv. Med sådan värme och liksom respekt. Men jättekul att du spelar sig i Malmö. På sig. Mm. Och det är liksom verkligen exakta liksom adresser och så. Så jag har kollat upp mycket bilder och ser det verkligen framför mig. Och Möllevångstorget och Ölcafé. Alltså det är liksom jätteroligt, tycker jag. Och att en tidningsredaktion också,
ja,
kul.
Ja,
för att
tala om
det här
kul,
med förlagsvärlden, tidningsredaktion också. Och jag fick lite Agneta Pleijel-vibbar. Hon också, har du läst henne?
Precis. Jag läste en av de delarna.
Ja. Snö och sniglar och snö.
Ja, precis.
För den utspelade sig väl också
På Aftonbladet, kanske?
Precis.
Sen har Gun-Britt Sundström skrivit om DN också.
Just
det. Det är kul. Nej,
och det här
absolut.
Är ju då framförallt ur det manliga. Alltså, det är säkert olika ju vad man har för roll.
Ja, såklart.
Ja, och han är ju ett asshole.
Ja.
Riktigt.
Men det är hennes pappa?
Ja.
Ja.
Mm. Det är det. Mycket fint språk. Gripande. Och ja, men framförallt jättekul att läsa Malmö på 60-talet.
Ja, precis. Tidsskildringen.
Precis. Ja, det var den.
Ja,
nu hoppas jag hör ju nu att det låter ju mycket bättre nu. Så att jag hoppas att det gick.
Det går säkert att
justera.
Det Det jag tänkte säga var nu en bok som jag vill läsa.
Kul.
Vill du?
Jag vill gärna höra.
Och det kan vara så att du också har tänkt läsa den.
Säkert.
Skogarna i norr.
Ja.
Ja. Och den är översatt av Maria Lundgren. Så det är väl också en översättare då att
hålla koll på.
Mm. Och den heter ju i originalspråk Northwoods då, och kommer 2024 på engelska. Mm. Och är skriven av en författare som heter Daniel Mason.
Just det. Mm.
Och han verkar inte ha skrivit, alltså han har inte översatts till svenska förut.
Nej. Okay.
Han har skrivit någonting innan på engelska tror jag, eller efter kanske. Mm. Men är relativt, eller helt ny för oss då.
Mm.
Som läser översatt litteratur. och han kommer från USA.
Ja.
Mm. Och den här boken har fått alla möjliga priser och utmärkelser. Och det verkar som att det speciella är hur den är skriven. Att den är uppdelad i utefter årets gång, månader och årstider. Och att den kanske är berättad utifrån inte bara olika människor utan typ djur. Så det verkar lite märkligt och när jag läser om den här uppbyggnaden kan jag nästan känna att det låter lite irriterande.
Mm. Fast också underbart tycker jag det låter.
Okej, okay, ja, du tänker så. Mm. Jag tänker bara att jag blir lite sur nästan. Att jag vet inte om jag vill läsa om november utifrån en skalbagges perspektiv.
Alltså, jag får lite vibbar av den här spanska författaren jag läste. Bergen sjung. Vad
ja,
heter
i Sola.
Precis, Sola tror jag hon heter. Mm. För där var det var ju helt olika perspektiv där också. Bland annat ur olika djur. Det kan vara en storm, det kan vara, alltså jag tycker det var underbart.
Ja. 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 Nej, men, jag tänker ändå att eftersom det är så många som verkar älska den här boken så har han väl lyckats med det här på någon vänster. Så att, jag är väldigt sugen på att testa den.
Det blir spännande.
Den kommer när som
helst. Nej, någon gång tror jag. Mm. Ja, och jag började, eftersom jag läste ut den här Systrarna Blue igår så skulle jag ju ha något nytt. Mm. Så då brukar jag ju läsa lite i början på olika böcker och se vilken jag fastnar för. Men jag hann bara läsa igen, för jag fastnade i den. Och den heter Härverk. Kommer jag inte ihåg författaren.
Nej.
Men den verkar lovande. Handlar om pengar.
Mm.
Och en pappa som är riskkapitalist. Och hur det kan liksom. Jag vet inte än. Det verkar lite komplex också. För den hoppar nog också lite i tiden. Det är bland annat, undrar om hon skriver en avhandling om Henrik den åttondes fru. Den enda som inte blev, som inte dog, tror jag.
Mm. Det ska finnas någon sån ramsa om hur beheaded, divorced.
Okej, för jag såg ju Wolfall och där handlade det ju bland annat om detta. Mm. Ja. Ja, men så den har jag med mig i helgen och se om jag ska läsa den.
Mm. Spännande, då får vi höra sen hur, hur det gick med Härverk då.
Precis. Ja, ska vi
säga hej då?
Nöja oss, det gör vi.
Jag tror det. Okay, ja. Tack så mycket.
Tack.
Hej då. Thank you.